Den här veckan har jag haft en fras. Vi fortsätter vara inför Herren en stund. Jag har haft en fras i mitt huvud den här veckan som jag känner jag måste få dela här just nu. Och det är bara det här enkla att Jesus, han tröttnar aldrig på dig och mig. Han tröttnar aldrig på dig och mig. Hans kärlek till dig är så stor, så djup. Hans tålamod med dig och mig är så outtröttligt. Han ger aldrig upp hoppet om dig och mig. Visst är det fantastiskt? Och jag bara kände nu när vi låg och sjöng. Jag tror att det kanske kan vara en hälsning till någon här. Kanske att du tänkt den tanken den här veckan. Att nej, nu tror jag nog Jesus börjar tröttna på mig. Nu tror jag nog Jesus börjar ge upp hoppet om mig. Vet du, Jesus han tröttnar aldrig på dig och mig. Jag måste bara få säga det. Visst är det gott? Jesus, tack för din kärlek. Tack för din trofasthet emot oss, Herre. Tack för att din kärlek går så mycket djupare, så mycket längre än vad vi någonsin kan ana. Herre, tack för att ditt ord säger att det du påbörjar i oss, det ska du också fullborda. Tack, Herre, för din kärlek till oss. Tack för ditt tålamod. Herre, jag ber för den som kanske brottas med modlöshet på något sätt den här veckan. Herre, kommer din kärlek den här dagen. Kommer ny kraft. Kommer din upprättelse, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi älskar dig. Vi älskar din närvaro. Vi älskar att få vara inför dig. Att få vara tillsammans inför dig. Och bara ha vår blick på dig Jesus. Och lyssna till dig. Vi älskar när du talar, Herre. Vi älskar när du rör vid oss. Det finns ingen som du Jesus. Herre, vi lägger resten av den här dagen inför dig, Herre. Kom och gör det du vill. Kom och tala till oss. Ge oss öron att höra med. Ge oss ögon att se med. Hjälp oss att ha hjärtan som är öppna för dig och det du vill göra. I Jesu namn. Amen. Härligt. Alltså, visst blir man glad när man ser dop? Eller? Ja, alltså, jag bara känner så här, det är det här allt handlar om. Så känner jag. Det är liksom en påminnelse för mig. Det är det här som allting handlar om. Det är därför vi har en kyrka. Det är därför vi är församling. För att människor ska få möta Jesus. Få lära känna honom och lämna sina liv i hans hand. Det är därför vi går upp på morgonen. Det är därför vi äter våra flingor till frukost. Och går till skola eller jobb eller vart vi än går. Så är det ytterst att det här det handlar om. Att människor ska få möta honom. Yes, hörni, vi är i en spännande tid tycker jag som församling. Jag hoppas att du också tycker det. Jag tycker i alla fall att vi är i en väldigt spännande tid som församling. Där vi pratar om vart vi är på väg. Där vi drömmer om framtiden och vad vi tror att Gud ska göra. Och vi tror att vi är i en tid där Gud gör någonting nytt i vårt land. Och vi tror att vi är i en tid där Gud gör någonting nytt också i våran stad och våran församling. Och vi har stora drömmar. Om vad Gud ska få göra på den här platsen. Vi tror att många människor ska få lära känna Jesus. Vi tror att många människor ska få gå den här vägen i dopet. Filipperbrevet 1:6 säger att, som jag just bad också, att Gud han påbörjar någonting i våra liv som han också ska fullborda. Jag är viss om, skriver Paulus, att han som har påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Vi tror och vi ser att Gud har påbörjat någonting gott här i vår församling och i våra liv. Och vi vet också att Gud han är inte den som bara börjar någonting och sen inte liksom har en plan för vad fortsättningen ska bli. Utan Gud han börjar någonting i ditt och mitt liv för att också fullborda det. För att det ska få bli det han har tänkt. Därför vill vi blicka framåt. Och när vi gör det, när vi drömmer om framtiden, så vill vi inte bara drömma om vad vi ska göra. Vad vi ska ha för olika projekt och satsningar, vilka människor vi ska nå och hur saker och ting ska gå till. Utan när vi drömmer om framtiden så får vi igång den här. När vi drömmer om framtiden så vill vi inte bara drömma om vad vi ska göra, utan vi vill drömma om vilka vi ska bli. Vi drömmer om vilka vi ska vara som församling och vilka Gud ska få göra oss till som individer. Det är för vi tror att det är det allra viktigaste. Vi kan göra alla de bästa liksom satsningarna och projekten. Men ytterst sett så handlar vår framtid inte om vad vi gör utan om vilka vi är. Om vi blir de som Gud har kallat oss att vara som individer och som församling. Och därför så pratar vi om, den här hösten pratar vi om vilka vi vill vara som församling. Vilka värderingar vi vill ska prägla vår gemenskap. Vad vi vill ska få känneteckna dig och mig i våra liv, men också oss som församling. Vilken slags kultur vi vill ha som församling. Kultur är ju ett sånt där ord som, alltså det kan vara, kultur kan vara svårt att riktigt sätta fingret på. Men det är ju det där som sitter i väggarna och som är så påtagligt. När du reser till ett annat land eller om du kommer till en ny arbetsplats eller skolklass eller till en församling, så finns det en kultur. Det finns någonting som bara är där i luften. Någonting som definierar gruppen av ett gemensamt sätt att vara och ett gemensamt sätt att se på livet som präglar gemenskapen. Och frågan är, vad är den liksom kultur som vi vill ska prägla oss? Vad ska känneteckna vår församling? Vad ska vara det där som slår emot när man kommer till den här kyrkan? Att oj, den här församlingen står verkligen för någonting. Och förra, hänger ni med på den tanken? Ja. Förra veckan så talade vi om att vi vill vara en församling som har Jesus Kristus i centrum. Så enkelt, men så centralt. Att vi vill att det kanske allra främsta kännetecknet för oss som församling, det är att vi älskar Jesus. Vi älskar Jesus, vi älskar det han har gjort för oss. Vi kan aldrig sluta tala om Jesus. Och vi pratade bland annat om att Jesus är hörnstenen som vi bygger våra liv utifrån, som vi bygger vår församling utifrån. Vi sa att en hörnsten är liksom den stenen när man byggde hus i antiken. Den sten som hade perfekta vinklar. Så att om de andra stenarna var lite snea och inte helt perfekta, så kunde man lägga dem i relation till hörnstenen som man la på plats först. Och varje sten som lades på plats efter det gjordes i relation till hörnstenen som var referenspunkten för allt i huset. Och på samma sätt får Jesus vara referenspunkten för ditt och mitt liv. Den som varje sten läggs på plats utifrån. Visst är det en bra bild? Och nu har vi kommit fram till del två. Och jag vill börja med att läsa ett bibelord ifrån Matteus 7. Det är från ett känt avsnitt, det som kallas för bergspredikan. En av Jesus allra viktigaste predikningar. Och han avslutar sin bergspredikan med de här orden från vers 24 i Matteus 7. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman och dess fall var stort. En del av er när vi läser här kanske kommer tänka på barnsången. Bygg inte hus på en sandig strand. Den är god. Och den är viktig. Det handlar just det här att Jesus säger att mina ord, det som jag har talat i den här predikan, den som lyssnar till de orden och handlar efter dem, han är som en som bygger sitt hus på en stadig grund. Och när det kommer oväder så står det stadigt. Men den som hör mina ord men går vidare som om ingenting har hänt och inte bryr sig om att handla efter de här orden, är som en person som bygger huset på sanden. Och när vinden kommer så håller det inte. Och jag tror att det är en princip som inte bara handlar om Jesu ord i bergspredikan, utan som gäller hela Guds ord, som gäller hela Bibeln. Att när vi lyssnar till det ordet och handlar efter det, bygger på det, så är det en stadig klippa som håller. Och det för mig osökt till dagens rubrik, som är att vi vill vara en församling som är byggd på Guds ord. Nästan lika enkelt och grundläggande som förra veckans, men också lika viktigt. Vi vill vara en församling som är byggd på Guds ord. En församling som lyssnar till Guds ord och som handlar efter det. Guds folk har, genom historien så har de kristna kallats för läsare. Det har varit ett liksom smeknamn på Guds folk, att de är läsare. Därför att det har varit en så central del av det kristna livet att vi läser, studerar, begrundar Guds ord. Att det är liksom vägledningen för våra liv. Och vi vill vara ett folk som också idag är läsare. Som älskar Guds ord. Som lever med Guds ord. Som läser det och låter det vägleda våra liv. Som inte först och främst frågar vad som är trendigt idag. Vad som är logiskt och smart. Eller vad som kanske är politiskt korrekt och bekvämt. Utan som först och främst frågar, vad står skrivet? Vad säger Guds ord? Vad säger Bibeln? När det gäller mitt liv och när det gäller vår församling. Vad säger Guds ord? Det kanske verkar gammalmodigt. Bakåtsträvande. Men det är den klippgrund som håller att bygga ett liv på. Och som håller genom allt. Man kanske kan undra så här, hur kan man bygga sitt liv på något som står i en 2000 år gammal bok? Den frågan tror jag många ställer sig idag i vårt land. Hur kan människor bygga sina liv på något som står i en 2000 år gammal bok? Men Bibeln är inte en vanlig bok. Bibeln är inte som vilken bok som helst. Utan det är en bok som Gud talar igenom. Som Gud talar till dig och mig om. Som inte bara talar om en svunnen tid som var förr. Utan som talar rakt in i våra liv idag. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om det. Att jag har läst Guds ord och upplevt hur det talar rakt in i mitt liv. Hur det ger mig klarhet. Hur det ger mig uppmuntran. Hur det styrker mig. Hur det ger mig vägledning. Det är ett levande ord. Det är ett levande ord och det är ett ord som människor har byggt sina liv på i tusentals år. Långt innan du och jag var här så har människor byggt sina liv på det som står skrivet i den här boken och sett att det håller. På samma sätt som man har litat på Gud i tusentals år och sett att det håller så har människor också byggt sina liv på den här boken och sett att det håller. Genom skiftningar i samhällsdebatten, genom skiftningar av vad som är modernt och populärt så har människor byggt sitt liv på den här boken långt innan du och jag var här och sett att den håller. Andra Timoteus brevet 3 säger så här att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Skriften är utandad av Gud. Bibeln är Guds ord givet genom människors ord i historien. Den är nedskriven av människor som varit ledda av den helige ande. Och jag tycker det är så fantastiskt att den helige ande, han var med när Bibeln skrevs och han är med när den läses. När du och jag läser den så får vi bjuda in den helige ande och han faktiskt talar genom den här boken så att det kommer till liv. Jag tänkte så här att, ni kanske hör att jag är lite hes idag, men du och jag har stämband som sitter här i halsen. Och när vind passerar genom våra stämband så kommer det ljud, så kommer vår röst ta form när vinden passerar genom våra stämband. Och på samma sätt tänker jag att Bibeln är Guds stämband. Och när den helige ande blåser med sin vind på stämbanden så talar Gud. Så talar Gud in ditt och mitt liv. Så hör vi hans röst. Det var en rätt så bra bild. Ja, jag var väldigt nöjd när jag kom på den. Vi tillber inte en bok. Vi tillber inte en bok. Men vi tillber en Gud som presenterar sig i den här boken. Som talar genom den här boken. Syftet med bibelläsningen är inte primärt att få mer kunskap eller att lära sig fler verser utan till, utan syftet med att vi läser hans ord är att den för oss i ett möte med en levande Gud som kan förvandla ditt och mitt liv. Bibeln handlar inte i första hand om information, men om transformation. Om att den för oss in i ett möte med levande Gud. Och därför är den så viktig för ditt och mitt liv. Det kan inte nog understrykas hur viktig den är för ditt och mitt liv. Som vi läste, den är till nytta när det gäller undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran. Inte alltid de mest moderna orden idag. Fostran och tillrättavisning. Men inte desto mindre viktiga. Och den verkar till att Guds människan, alltså du och jag, blir fullt färdig. Blir den ska bli. Alltså det vi talade om innan, att Gud fullbordar det verk som man har påbörjat i ditt liv. Ett av de viktigaste verktygen Gud har för att fullborda det han har påbörjat i ditt liv, det är genom sitt ord. Genom sitt ord så formar han oss. Genom sitt ord så lyser han genom våra liv och pekar på saker som behöver komma med i linje med honom. Genom sitt ord så styrker han oss, uppmuntrar oss. Han fullbordar det han påbörjat genom sitt ord. Så om vi längtar efter att få bli allt det Gud har kallat oss att vara, om vi längtar efter att han ska få fullborda det han har påbörjat i oss, då måste den här boken få vara vår vän. Då måste den här boken få vara vår följeslagare. Det är bara så. Det är bara så. Innebär detta att vi är bokstavstroende fundamentalister i den här församlingen? Mitt svar på den frågan är ja och nej. Det beror på lite vad man menar. Jag ska förklara vad jag tänker. När vi läser Bibeln så tror jag det är jätteviktigt att vi verkligen försöker förstå vad den verkligen vill säga. Att vi försöker förstå vad Bibelns ärende är i ett visst sammanhang. Är det någon som mer än jag som tänkt att det ibland är lite svårt? Ja, det kan ibland vara lite svårt. Men några sätt som vi gör det på är att vi läser, när vi läser ett bibelord så läser vi det i sitt sammanhang. Vi rycker inte bara bibelord ur tomma intet och låter det betyda det vi själva vill att det ska betyda, utan vi läser Bibeln i sitt sammanhang. Och när vi läser Bibeln så försöker vi förstå vad det ursprungliga budskapet till de ursprungliga mottagarna är. Det är det som i teologins värld kallas för exegetik. Att man först kollar efter vad är det ursprungliga budskapet. Och sen funderar vi på, men vad det ursprungliga budskapet, vad betyder det i vår tid? Hur applicerar vi det i vår tid? Och det är det som kallas för hermeneutik. Det är inte ord ni behöver lägga på minnet. Så i den meningen är vi inte bokstavstroende. Vi tar inte bara ett bibelord från ingenstans och låter det betyda det vi tycker verkar vettigt, utan vi försöker förstå dess grundläggande mening tillsammans med den helige ande. Men när vi har gjort det, när vi har gjort den resan tillsammans med den helige ande och vi förstår vad Bibeln säger, då står det fast. Då är vi bokstavstroende i den meningen att vi tror på Bibeln som det står. Även om vi inte helt förstår varför Bibeln säger det den säger, även när det är obekvämt, när det kanske utmanar oss eller inte är politiskt korrekt, så litar vi mer på vad Gud säger i sitt ord än vad man säger i Aftonbladet eller på Rapport eller någonting annat. Så litar vi på vad Gud säger i sitt ord. Det är lite havregrynsgröt idag, jag vet det. Det är lite torrt och torftigt kanske, men det är nyttigt. Det är nyttigt. Det är viktigt. Alltså när man talar om det här med vad som är politiskt korrekt idag, så är det viktigt att komma ihåg att det svänger så fort idag. Och idag svänger det fortare än någonsin. Det som är rätt och sant idag är fel och förkastligt imorgon. Det är bara så. Men det här är ett ord som står fast i alla tider. Och som håller att bygga ett liv på. Och en församling på. Och jag vill försöka ha den här hållningen. Alltså, jag vet inte hur det är med dig, men det har hänt att jag har läst min bibel och så har jag tänkt så här, men Gud, hur tänker du nu? Eller hur menar du nu? Varför gjorde du så? Eller varför säger du så? Har du varit med om det någon gång? Och då försöker jag tänka så här, att jag vill inte komma till Gud och säga, Gud, jag har en grej här som jag tror att du inte har tänkt på. Jag ska försöka förklara för dig hur du borde tänka. Utan jag försöker komma för Gud och säga, Gud, hjälp mig. Hjälp mig, jag förstår inte ditt ord. Jag kanske inte ens håller med om ditt ord. Jag förstår att det är någonting som måste ändras i mig. Hjälp mig förstå. Jag vill att mitt sätt att tänka och vara ska få liksom präglas av den världsbild som är i den här boken och inget annat. Jag tror det är en viktig hållning. Detta är vilka vi är. Detta är vilka vi vill vara. Vi vill vara ett folk som är läsare, som älskar hans ord. Som håller det högt. Det har varit den här församlingens identitet sedan den startade. Och vi vill att det ska fortsätta vara så. Så när vi talar om vilken slags församling vi vill vara och vilken kultur vi vill odla, så detta är en av de första sakerna jag kommer att tänka på. Vi vill vara en församling som älskar hans ord. Låter det bra? Mm. Vad bra. Psalm 1 säger så här. Ni orkar lite till, va? Bra. Psalm 1 säger så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Salig den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar det dag och natt. Älskar den här bilden av trädet. Trädet som bär sin frukt i rätt tid, vars löv aldrig vissnar. Det finns en välsignelse. Det finns någonting rent och fräscht och en välsignelse, och faktiskt också framgång och favör i att ha rätt prioriteringar, i att lyssna till Guds ord, att bygga våra liv på hans ord. När vi vänder oss till det först, när vi hämtar vår kraft och näring ur det. Och min bön för den här dagen har varit att den helige ande skulle få tända en kärlek och en hunger i dig och mig efter mer av hans ord. Att vi skulle få en aptit, att få leva med hans ord, att få äta av hans ord. Att vi skulle få en hunger och en längtan. Att det inte skulle vara något som kommer som ett krav eller ett dåligt samvete, utan som en längtan. Det har varit min bön. Men när jag säger det, att det inte ska vara ett krav utan en längtan, så vill jag också säga, nu kommer det bli lite havregrynsgröt igen. Jag tror att vi ibland överbetonar detta med hjärtats lust och längtan. Att vi bara ska göra det som vi liksom känner för. Att jag bara ska umgås med Jesus och läsa hans ord när jag känner en längtan och en motivation till det. Om jag inte gör det, så kanske vi tänker ibland, om jag läser Bibeln fast jag inte känner för det, då är det inte äkta. Men det, jag tror inte det är sant. Och jag tänker så här, nu för någon vecka sedan så var det friidrotts-VM. Var det någon som såg någonting av friidrotts-VM? Ja, några i alla fall. De som är med där, de är där för att de har bestämt sig för någonting. De har underkastat sig hård träning varje dag i många, många år. För att de har ett mål, att de vill någonstans. De har haft disciplin för att nå dit. Och det är så mycket vi gör som vi vill, liksom, när vi vill komma någonstans, så har vi disciplin. Också i det mest vardagliga så gör vi ibland sådant som vi inte känner för. Vi skottar snö på vintern. Vi tar ut soporna, vi tömmer diskmaskinen. Kanske inte för att vi känner för det i stunden, men för att vi har ett högre mål med det vi gör. Jag vill kunna gå ut genom mitt hus utan att behöva pulsa genom snön. Så därför skottar jag. Jag vill inte ha ett diskberg på min diskbänk. Jag vill inte behöva äta på en smutsig tallrik. Så därför tar jag hand om disken. Även när jag egentligen inte känner för det. Och likadant tror jag faktiskt ibland att vi också, att det finns ett värde av en andlig disciplin. Jag längtar efter att få lära känna Jesus. Jag längtar efter att få bli lik honom. Jag längtar efter att mina tankar ska få vara i linje med hans tankar. Att mitt hjärta ska få slå i takt med hans hjärta. Och därför så öppnar jag min bibel. Även när det är Sportnytt på TV. Det är för att det finns någonting annat som jag längtar efter mer. Hänger ni med på den tanken? Ja, vad bra. Jag vill försöka landa det här med en berättelse. En berättelse från Andra Kungaboken om en kung som heter Josia. Josia blev kung när han var 8 år gammal i Israel. Det kan vi tala om ungt ledarskap. Och Josia beskrivs som en kung som gjorde det som var gott i Herrens ögon. Och när han har varit kung en tid, han är runt 25 år tror jag. Så hittar prästen, överste prästen Hilkia, hittar en bokrulle i templet. Han tar fram den här gamla bokrullen, tittar i den, och det visar sig att det är ett exemplar av förbundsboken av Toran, alltså de 5 Moseböckerna. Och i den här berättelsen som har pågått under en lång tid av Israels historia så har Israels folk stegvis gått längre och längre bort från Gud. Och börjat tillbe andra gudar och brytt sig mindre och mindre om vad Gud säger. Och när vi kommer till den här punkten så förstår man att de har till och med tappat bort Bibeln. Att de har mindre och mindre brytt sig om vad som stått i Guds ord för att det är liksom gammalt och förlegat. Och till sist kommit till en punkt där man till och med glömt bort att vi fått en bokrulle från Gud. Och när prästen hittar bokrullen så bara, vad är det här för gammal rulle? Och det här verkar vara någonting. Och så kommer han med den här bokrullen till kung Josia. Och så står det så här. Shafan, det är kungens sekreterare, säger till kungen. Prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Shafan läste den för kungen. När kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Alltså han läser, det måste ha tagit en stund. Han läste liksom första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok. Och när han var klar så river Josia sönder sina kläder i förtvivlan över hur långt hans folk har vandrat bort ifrån Guds ord, ifrån Guds ordning och stadgar. Och det som händer är att Josia startar en reformation där han steg för steg, det är en lång lista av avgudadyrkan, av de mest hemska riter som folket hade börjat ägna sig åt, som han kastar ut ur templet en efter en och ställer till rätta och leder folket tillbaka i linje med det som står i Guds ord och leder dem att börja tillbe Israels Gud på nytt. Och i andra kungaboken 23 står det så här. Kungen befallde allt folket, fira påskhögtid åt Herren er Gud, så som det är föreskrivet i denna förbundsbok. En sådan påskhögtid hade nämligen inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel. Inte någon gång under hela den tid som kungar regerade Israel och Juda. Det var först i kung Josias 18:e regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt Herren i Jerusalem. Dessutom skaffade Josia bort andebesvärjarna och spåmännen, husgudarna och avgudarna och allt det avskyvärda som man kunde se i Judaland och i Jerusalem. Han gjorde det för att upprätthålla de lagord som fanns skrivna i den bok som prästen Hilkia hade funnit i Herrens hus. Före Josia hade det inte funnits någon kung som honom. Ingen som så av hela hjärtat, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom. Det jag älskar med den här berättelsen och med kung Josia, det är att han närmar sig Guds ord med helt liksom öppna, fräscha ögon. Han ser det liksom med nya ögon. Han har aldrig hört Guds ord innan. Och när han får höra det så vänder han omkull på allt av sitt ledarskap och sin gärning till den tiden och ändrar allting i hur han leder sitt folk efter det som han får höra i bokrullen. Och jag tror att du och jag ibland, när vi läser Bibeln, när vi hör kanske en predikan, att vi har hört det så många gånger, vi har läst hans ord så många gånger, att ibland kanske vi till och med, ja just det är det här stället, och så är vi inte helt fokuserade innan vi är klara för att vi har läst det så många gånger innan. Och vi låter inte Guds ord gripa tag i oss. Vi låter det rinna av oss för att vi har blivit så vana vid hans ord. Jag vet inte om du känner igen dig i det, men jag vet att jag kan vara så ibland. Men min önskan är att du och jag, ja men likt Josia, skulle få läsa hans ord med färska ögon. Som om vi aldrig hade läst det innan. Och att det verkligen skulle få gripa tag i våra liv. Att det skulle få gå igenom det här skalet som vi kan ha ibland. Och verkligen få gripa tag i oss. Att vi inte skulle ta Guds ord för givet. Tänk att Gud har gett oss en bok som vi kan läsa. Där han talar till oss. Som vi har tillgång till, som vi har i bokhyllan hemma. Alltså det är ju fantastiskt. Att vi skulle vara ett folk som älskar hans ord. Som närmar oss det med öppna, fräscha ögon och läser det som om vi gjorde det för första gången. Och verkligen lät det gripa tag i vårt hjärta. Och förvandla vårt liv. Alltså tänk bara ett så enkelt ord som som Johannes 3:16. Tänk dig nu när jag läser här att du aldrig har hört det innan. Nu ska jag läsa något för dig som du nog aldrig har hört. Vissa har vi kanske inte hört det, och det är jättebra i sådana fall. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Visst är det stort? Tänk att Gud älskar oss så mycket. Ja, ni förstår min poäng. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du har älskat oss så högt. Och vi tackar dig för att du inte bara har lämnat oss liksom utan ledning, utan någonting att hålla i, utan att du har gett oss ett ord som vi får läsa, som du talar till oss genom, Herre. Herre, vi vill vara ett folk som älskar dig, och vi vill vara ett folk som också älskar ditt ord. Herre, hjälp oss att lyssna till dina ord, men också handla efter dem, Herre. Hjälp oss att låta det få prägla allt i våra liv, allt i vår församling, Herre. Vi vill vara i linje med det du säger, det du har talat. Herre, jag ber för den som kanske brottas med att förstå, att läsa, som kanske har svårt att på olika sätt att få till det helt enkelt. Gud, vi ber om nåd, att vi skulle få en ny hunger, en ny kärlek till dig och till ditt ord, Herre. Jag ber att du skulle föda en ny längtan och en ny hunger i oss. Mm. Tack Jesus.